Vi ber tillsammans. Molimse. Spasiba, Gospodi, što ty zdes sredi nas. Tack Jesus att du är här mitt ibland oss. Tack för att du vill tala till oss genom ditt ord och genom sången och musiken här idag. Hjälp oss att höra vad du vill säga till oss var och en. I Jesu namn. Amen. Förlåtelse utan gräns. Vi hörde texten från Matteus evangelium där Petrus frågar: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: Jag säger dig inte 7 gånger utan 77 gånger. Förlåtelse utan gräns. Vad betyder det egentligen? Jag tror att när det gäller förlåtelse, att vi ofta tänker på sånt som händer i vår vardag. Kanske det här att 2 vänner blir osams. Eller att en vän sårar mig. Eller kanske att någon har sagt något konstigt så att jag blev sårad. Eller att det blev ett missförstånd. Eller att det var avsiktligt. Det kan i vilket fall vara enormt jobbigt och svårt när man blir osams med en vän. Någon som man kanske har känt i många år. Det kan vara oerhört tungt när någon säger hårda ord till dig eller gör något som sårar dig. Och så sägs här att vi ska förlåta så som Gud har förlåtit oss. För att möjliggöra förlåtelse och upprättelse så behöver vi reda ut situationen. Det tänker jag. Vi behöver prata med den som har gjort mig illa. Och det står skrivet att vi ska gå direkt till den person som har förbrutit sig och prata med den personen. Och om de lyssnar så har vi vunnit vår vän tillbaka. Det är inte ett lätt samtal. Det kan vara jättesvårt faktiskt att prata öppet och med empati om det som har hänt. En präst i Svenska kyrkan, han kallade det för att mata den andra med skuld, en sked i taget. Eftersom vi ju berättar vad den andra och dess beteende har gjort mot mig. Hur det har sårat mig. Det kan vara väldigt svårt att lyssna till. Och förhoppningen, det är att det leder till försoning, till upprättelse. Samma eller liknande, det är det när jag är den som har gjort någon annan illa. Jag behöver säga förlåt, öppet och ärligt. Och på ett sätt som gör att den andra kan ta till sig att jag förstår att jag har gjort fel och att jag ångrar mig. Och förhoppningen är också här att det leder till försoning, till upprättelse av relationen. I kyrkans historia så ligger det tyvärr också ett missbruk av den här uppmaningen att vi ska gå direkt till den som har förbrutit sig. Ett uppenbart exempel på hur kyrkan inte har gjort det så det är fantastiskt bra. Det är katolska kyrkans sätt under många, många år att hantera pedofiler. Präster som har förgripit sig mot barn. Tidigare har ju katolska kyrkan i stort sett noterat händelserna bara och sen skyddat förövarna. De som har utsatts för övergreppen har svartmålats, tystats, uppmanats att förlåta så att de inte lever i oförlåtelse och på det sättet lagt all skuld på offret. På senare tid så har faktiskt katolska kyrkan börjat att ändra på den här policyn, äntligen. Inte minst under den senaste påven som anser och säger öppet att man måste ta itu med problemet på allvar och stoppa övergreppen. Vår egen kyrka, frikyrkans historia i Sverige, är också full av liknande exempel där makten hos ledarskapet har använts för att trycka till och tysta de som har utsatts för olika övertramp. Och de som Jesus själv kallar dessa mina minsta har uppmanats att förlåta allt så som Gud har förlåtit dem. Och att de ska akta sig för att leva i oförlåtelse. Det finns fortfarande kristna sammanhang, oavsett, ska man säga, kyrklig förtecken. Men kristna sammanhang i Sverige och i Europa där förövarna skyddas eller kanske får uppskattande ord istället för det som borde ske. Och för inte så länge sedan så vet många av oss, det stod i tidningarna om en pastor som fick avgå med omedelbar verkan uppe i Stockholm i samband med anklagelser om att han betett sig olämpligt mot kvinnor. Och responsen från många i insändare och debattartiklar, det blev att påminna om allt gott den här pastorn har gjort och att berömma hans ledarskap, medan de utsatta kvinnorna glömdes bort eller fick utstå hårda ord. Tanken verkar vara att Guds rike går framåt och kyrkan eller missionen har framgång, då kan vi stryka ett streck över alla övertramp och övergrepp. Vi puttar dem in under mattan. Men då glömmer vi att Guds rike inte går framåt på riktigt om det byggs på förtryck och osanning och att sopa ogärningar under mattan. För Jesus sa att jag är sanningen och sanningen ska göra er fria. Så Guds rike växer på där sanning och öppenhet och förlåtelse och försoning finns. Förlåtelse utan gräns. Vad betyder det egentligen? Kan man säga till den som har flytt krig eller tortyr att de måste förlåta dem som bombar deras hem eller dödat deras familj? Kan man säga till en våldtagen kvinna att hon måste förlåta mannen som har gjort henne så illa? Kan man uppmana det mobbade barnet att förlåta dem som plågat den? Det finns viktiga delar i det här, flera viktiga delar. Och jag vill visa på några exempel. Vad händer med våldet om det inte finns förlåtelse överhuvudtaget på någon dera sidan, oavsett vilken slags våld och övertramp det har varit? Om det bara finns hämnd? Jo, våldet växer. Det blir värre, grymmare, starkare. En bomb hämnas med 10 bomber. En död hämnas med 10 döda. Om man vill se en lösning så behöver det komma till någon slags förlåtelse och försoning. Och någon måste börja. För att det ska finnas hopp om ljus i spiralen av våld. Det räcker att bara nämna Palestina och Israel. Så vet man att det är precis så. Nelson Mandela och biskop Tutu i Sydafrika, de visade på hoppet och förlåtelsen genom sin sanningskommission. Det var ju grymma övergrepp, mord, försvinnanden, tortyr och mer som hade utförts i apartheids namn. Och det fanns en reell risk för inbördeskrig, att mycket blod skulle flyta om man inte hittade en väg framåt. Men, och Nelson Mandela hade ju själv utsatts under många år för en grym behandling. Fängelse, tortyr, våld, isolering, förnedrande behandling. Men ändå så kunde han tillsammans med biskop Tutu se vägen framåt genom försoning och förlåtelse. Med sanningskommissionen så uppmanades alla förövare att tala öppet och med hela och fulla sanningen berätta vad de själva hade gjort, vilka brott de hade utfört och vilka människor som hade drabbats av de brotten. Och så länge förövarna höll sig till hela sanningen så fanns det en möjlighet att de då kunde få slippa straff. Och jag tror att det var så att de drabbade också fick möjlighet att berätta om övergreppen och vad det hade tillfogat dem av skador och förluster. Öppenhet, sanning, ledde till försoning och förlåtelse. Och detta hjälpte deras samhälle att slippa inbördeskriget, att börja läka och att kunna börja försonas. Även när försoning ännu inte är möjlig så är jag övertygad om att den som har utsatts för övertramp, övergrepp, krig, våld, annat hemskt för sin egen skull behöver förlåta. Och då menar inte jag att jag stryker ett streck över vad den andra har gjort mot mig. För det skulle vara just som att försöka sopa under mattan. Och det skulle riskera att orsaka en inflammation, om ni förstår liknelsen, i mitt inre, i min själ. Om jag sopade hemskheterna i mitt liv under mattan. Nej, jag tänker mer på aspekten att våga bearbeta det som gjorts mot mig tills att jag kommer dit hem, att jag kan vidröra det inträffade utan att det fortsätter att tillfoga mig mer skada. För det är också en slags förlåtelse, en försoning med mina egna erfarenheter. Och då växer vår förmåga att leva vidare i frihet och kärlek och hopp, trots det som har hänt. Så förlåtelse och försoning, men det tar inte bort ansvaret hos förövaren att botgöra, att ta ansvar och konsekvenser för det som man har gjort. Och ansvar för att ställa till rätta, om möjligt. Så förlåtelse och försoning, men det innebär inte att den som utsatts ska behöva stanna kvar i en position eller relation där man är utsatt för sin förövare även i fortsättningen. Det kan vara nödvändigt att ta ett steg bort för att inte utsättas vidare. Och till slut så vill jag påminna om grunden, det mest centrala i vår tro. Att Jesus själv har tagit all vår synd på sig. Han har dött för oss på korset. Uppstått igen ifrån de döda. Och han älskade oss medan vi ännu var syndare. Han förlåter dig och mig all vår synd. Han har försonat oss med Gud. Och han hjälper oss att försonas med varandra. Du kan inte själv förtjäna att bli förlåten av Gud. Men genom Jesus så är du redan förlåten och återupprättad. Och Jesus säger till dig och mig, följ mig. Amen. Och en mycket kort version för våra ukrainska vänner. Jesus учит нас в молитве Отче наш, что мы должны молиться, прости нам грехи наши, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Прощать не всегда легко, но прощение и примирение необходимы. В противном случае дружбу или отношения восстановить невозможно. Даже когда я сам кому-то что-то сделала, мне нужно попросить прощения и быть готовым исправить то, что я испортила. Что касается наших отношений с Богом, я никогда не сослужу прощения своих грехов. Но через Иисуса я прощена и примирилась с Богом. Иисус взял на себя мои грехи, умер на кресте, воскрес из мертвых, и Он жив. Он говорит нам следовать со мной. Аминь.